Vi ska nu slå upp i Lukas evangeliet i det 24 kapitlet. Läsa där ett par verser. I slutet. Och det här kapitlet, det handlar ju om Jesu möte med lärjungarna efter uppståndelsen. Vi ska läsa verserna 44 och 45. Han sa till dem: detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Underbart. Tänk, här hade de gått med Jesus i 3 år. De hade hört honom predika, de hade sett under och tecken. De hade levt ihop med honom. Men fortfarande hade de inte förstått skrifterna. Och inte förrän nu efteråt öppnar Jesus deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och man kan ju undra lite grann, vad gjorde han då? Undra hur det skulle kännas. Ja, jag tror att ett stycke av det här handlar om att få vishet. Du, vishet och kunskap är inte samma sak. Man kan ha kopiöst mycket kunskap och vara duktig på alla möjliga sätt och ändå sakna vishet. Du vet den här mannen som samlar i lador. Han var ju en väldigt företagsam och produktiv människa, och han investerade och byggde upp och skördade och skaffade mat och allt vad det är. Du dåre, säger Jesus. Han var skicklig och han var duktig och han var en dåre. Han hade kunskap men han hade inte vishet. Överhuvudtaget när vi läser i skriften, framförallt i ordspråksboken, så möter vi på många ställen just det här uttrycket om dåren. Och då ska man ju inte tänka sig en människa med intelligenskvot på 35 eller så. Utan det är istället en osedvanligt duktig och smart person som regel. Dåren. Det är han som är den store börsklipparen och den fiffige finanshajen och personen som kan utnyttja alla möjliga konstiga tillfällen till smarta klipp och vinster. Men han fattar inte vad det hela går ut på. Han har inte fått vishet. Man kan vara dåre i den meningen att man kan veta allt som står i skrifterna och ändå inte förstå vad det går ut på. Man kan behöva vishet. Jag talade lite grann om det där igår eftermiddag, om den omvända taxeringskalendern. Det här att det som är stort i människors ögon är en styggelse för Gud. Och att vi så gärna kör med katedralsmodellen, där Jesus mycket hellre lånade en båt att predika ifrån. Det som är stort i människors ögon är en styggelse för Gud. Och att vi så ofta försöker ta med det gamla livets vishet in i det nya livet. Och så lyckas inte det. Och så står vi där till sist som predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Och jag är ganska trött. Det behövs att Herren kommer och öppnar våra sinnen så att vi förstår skrifterna. Och du vet, då får man ju en helt ny bibel. Det är ju spännande. Det kanske är så med dig. Du har läst bibeln i många år och inte förstått skillnaden mellan Guds vishet och människors vishet. Och så kommer Herren och så ger han dig sin vishet. Och vad händer med dig? Jo, du får en helt ny bibel. Du upptäcker plötsligt att den handlar om andra saker än du trodde förut. Det är ju spännande. En sån omvälvning det blir när man får vishet. I Jesajas 55 kapitel så hittar vi ju några ord om det här. Jesaja 55. verserna 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Tänk vad mycket tid och möda vi använder på att få Guds tankar att stämma överens med våra. Vi har till exempel våra uppfattningar om hur Gud ska vara för att kunna räknas som god. Och envist försöker vi att forma om Bibelns vittnesbörd, som ju handlar om Guds tankar, så att de ska stämma med våra uppfattningar om hur en god Gud ska kunna vara för att räknas som god. Ibland talar vi om teodicéproblemet. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Jag tänker lite grann på det här ordet som Jesus ger till den rike ynglingen, som det står i Lukas 18. Det står så här, 18:e versen. En uppsatt person frågade honom: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Det är ju våra avgaser som får träden att dö. Det är våra svek som får människorna runt omkring oss att känna sig övergivna och svikna. Det är vi som ställer till med allt eländet. Och ändå anser vi oss kompetenta att bedöma hur Gud ska vara för att kunna räknas som god. Mina tankar är mycket högre än era tankar, säger Gud. Tänk att vi aldrig slutar. Att vi så sällan går till Gud och säger: Herre, ge mig dina tankar, istället för att jag ska försöka få dig att passa in i mina. Lite vishet så att man förstår skrifterna. Du vet hur det var när Jesus första gången talade om för lärjungarna att människosonen ska gå upp till Jerusalem. Och han ska där bli överlämnad i hedningarnas händer, och de ska döda honom. Men på tredje dagen ska han uppstå. Bevara dig för detta, Herre, säger Petrus, frommast av alla. Och Jesus blir oväntat skarp och så säger han: gå bort, Satan, och stå mig inte i vägen. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. De är för små. Och det är inte bara det att de är för små, de leder fel. Det är inte bara en kvantitetsfråga, det är också en kvalitetsfråga. Att få vishet. Vad är vishet? Vi går till Ordspråksbokens första kapitel. Vi läser där de första 9 verserna. Detta är Salomos ordspråk, Davids sons, Israels kungs. Av dem kan man lära vishet och tukt, likaså att förstå förståndigt tal. Av dem kan man få tuktan till insikt och lära rättfärdighet, rätt och redlighet. Det kan ge åt de okunniga klokhet, åt den unge kunskap och eftertänksamhet. Genom att höra på dem förökar den vise sin lärdom och förvärvar den förståndige rådklokhet. Av dem kan man förstå, lär man förstå ordspråk och djupsinnigt tal, de visas ord och deras gåtor. Herrens fruktan är början till kunskap. Vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga. Hör, min son, din faders tuktan, och förkasta inte din moders undervisning. Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en kedja till prydnad för din hals. Vishet är någonting man kan förvärva. Visheten är på ett sätt en sorts kunskap. Den är inte någonting som måste uppenbaras i varje särskilt ögonblick. Visheten är inte Guds ledning till exempel. Utan visheten är att ha förstått liksom Guds vägar. Guds tänkesätt. Den här omvända värdeskalan som jag talat om förut. Och att förstå liksom hur Gud väljer att handla i många situationer. En förtrogenhet med Guds vägar. Och den visheten sätter en i stånd att använda annan sorts kunskap och att använda annan sorts utrustning på rätt sätt. I första Korinthierbrevet 12 så räknar ju Paulus upp en del nådegåvor. Vi behöver inte slå upp det. Vi vet alla ungefär vad det handlar om. Och jag har ju varit med i många sammanhang där folk har bett om nådegåvor och sökt nådegåvor och läst den där lilla listan om nådegåvor. Och det är min erfarenhet att kraftgärningar, ja tack, härligt. Profetia, ja tack, ljuvligt. Men det är en väldigt kort kö bland dem som står och längtar efter vishet. I princip har jag mest varit med om att folk har bett om vishet när de trodde att de inte vågar be om något annat. De tänkte att jag arma gråsparv kan väl inte få något annat. Och så verkade det som om ingen egentligen förstod att visheten nästan är en förutsättning för att allt det andra ska komma på rätt plats och till rätt användning. Ty kraftgärningar utan vishet. Det är ungefär som att jaga in folk på ett operationsrum när de aldrig ens har sett en kniv. Ska sätta igång och operera. Profetia utan vishet, det funkar inte. Därför att det kommer ändå an på profeten att lite grann sortera bland tankar och impulser som flödar in innan han öppnar munnen och säger att så säger Herren. Och då är det ju så här att även om man då har en lätthet att ta emot ett andligt tilltal men ändå inte känner igen Guds vägar, då blir det många profetior som Herren gav men som aldrig blir utsagda. Därför att man vågade inte tänka sig att det här kunde vara Gud. Jag menar, vi tänker lite grann i stort nu på alla de profetiska budskap som vi läser om och som vi hör frambäres i olika sammanhang där Guds folk samlas idag. Jag har många gånger tänkt, för jag har ju hört många profetiska budskap genom åren, att det är förbluffande vad sällan man märker den där omvända värdeskalan. Vad väldigt vanligt är att man möter människor med visioner som är storvulna. Och där liksom det här Guds rikes signaturen saknas. Kommer det inga sådana budskap från Herren numera? Jo, det gör det säkert. Men eftersom vi brister i vishet på den här punkten så är det så få som vågar öppna sin mun och förmedla ett sådant budskap. En profet klarar sig inte utan vishet. Han behöver inte ha vishetens gåva, men han kan må väl av att det finns någon vid hans sida som har vishetens gåva och som lite grann får lära honom att också se vad visheten handlar om. för att han ska kunna växa i sin profetiska tjänst. Det är ingen lyxartikel det här, utan det är det som öppnar skrifterna för oss, att vi förstår Guds vilja och hans vägar. Om vi går tillbaka till den här texten i Ordspråksboken 1, så ser vi nu att det här med att lära vishet, det är inte bara en process man kan göra på skolbänken, utan den har med livet självt att göra. Ordet tuktan dyker upp gång på gång. Det är alltså inte riktigt bara en teoretisk kunskap, utan har på något sätt att göra med att tillgodogöra sig hela sin livserfarenhet och sätta in den, så att säga, i ett gudomligt sammanhang. Vi ska ta ett praktiskt exempel på det här. Vi ska läsa hela den 34:e psalmen. Psalm 34. Av David, när han ställde sig vansinnig inför Abimelek och denne drev honom ifrån sig och han gick sin väg. Det är den historiska situationen. Det var ju så här att David blev smord till kung medan ännu Saul satt på tronen. Och David gjorde stor karriär i hären. Soldaterna sjöng att Saul har slagit sina 1000 men David har slagit sina 10 000. Och det var ju filister man då syftade på. Och sen så blev han ju lovsångsledare vid hovet också, David. Men efter ett tag så växer kung Sauls misstänksamhet när han börjar begripa att det är David som är smord till att ersätta honom. Och han vill inte bli ersatt, han vill sitta kvar. Och därför så börjar han jaga David från öken till öken och ödemark till ödemark. David är på flykt i många år. Och till sist kommer han på en, som han tycker, strålande idé. Om han ger sig av till filisternas kung, så skulle han vara i säkerhet. Och denne kung hette Abimelek, ungefär på samma sätt som egyptiernas kung hette farao. Det är alltså inte ett egen namn det här, utan det är någon sorts halvtitel eller vad vi ska kalla det. Och när han då blir presenterad för filisternas kung, Så släpar de in honom i tronsal och säger: här är denne David, om vilken man sjunger att Saul har slagit sina 1000 och David har slagit sina 10 000. Och då går det ju upp för honom att idén var inte fullt så strålande som han trodde från början, utan att han nu ligger ganska risigt till. Och goda råd är dyra, som det heter, och han börjar ställa sig vansinnig. Han går bärsärkagång där i tronsalen och låter saliven rinna ner i skägget och lite så här. Och kungen säger: jag har väl nog med tokstollar här, utan att ni behöver släpa in en till. Och så kastar han ut David. Och när David återvänder till sin ödemark, så sjunger han nu denna sång. Och du kan ju tänka dig in i hur din sång skulle ha låtit. Så jämför vi när vi nu läser. Jag vill lova Herren alltid, hans pris ska ständigt vara i min mun. Min själ ska berömma sig av Herren, det ödmjuka ska höra det och glädja sig. Lova med mig Herren, låt oss med varandra upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig. Det som skådar upp till honom strålar av fröjd, och deras ansikte behöver inte rodna av blygsel. Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom. Frukta Herren i hans heliga, ty det som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar, men det som söker Herren har inte brist på något gott. Kom barn, hör mig. jag ska lära er Herrens fruktan. Är du en man som älskar livet och önskar att se goda dagar, avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det som är ont och gör vad gott är. Sök friden och sträva efter den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utrota minnet av dem från jorden. När de rättfärdiga ropar, då hör Herren och räddar dem ur all deras nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem ska sönderslås. Den ogudaktige ska dödas av olyckan, och de som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Men sina tjänares själar befriar Herren, och ingen ska stå med skuld som tar sin tillflykt till honom. Och han låter glad, David. Han hade väl inte mycket att vara glad för. Ja, det är ju relativt det här. Han säger gång på gång: kom så ska jag lära er Herrens fruktan. Och Guds fruktan, läste vi nyss, är vishetens begynnelse. Guds fruktan är inte detsamma som helvetets skräck. Det är inte rädsla för yttersta domen. Utan det är något oerhört positivt att ha en stor Gud. Att ha en stor Gud. Har vi det? Åh, vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud, läste vi igår. Ljuvligt att ha en stor Gud. Han ser trots allt Guds godhet mitt i sin svårighet. Och det är ett stycke vishet om något. Ty det är inte så hemskt svårt att se Guds godhet när solen skiner och löningen nyss har kommit och chefen är på semester. Det klarar väl de flesta. Men Gud är ju god också de dagar då chefen har migrän och hela kontoret står på ända. Och David, han har tydligen lärt sig att se Guds godhet också när han är hotad till livet. Vilken vishet! Vilken gudsfruktan! En man efter Guds sinne. Vi måste ge oss på jakt för att Herren ska öppna skrifterna för oss, så att vi får se det han såg och finna oss till rätta i det han fann sig till rätta i. Undra på att karl blir både statsman och profet när han har fått ta emot så mycket vishet. Vi ska gå till Romarbrevets första kapitel. Där ska vi läsa från 20 till 23 verserna. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. De hade kunskap om Gud men ville inte ära honom som Gud och tacka honom. Och då förmörkades deras oförståndiga hjärta. De ville gälla för visa men blev till dåra. Vad betyder det här? Jo, det betyder så här att Guds vishet bygger på tacksamhet. Därför att den som är tacksam, han är vis efter Guds sinne. En otacksam människa kan vara precis hur klok och förståndig och knepig och fiffig och finurlig som helst. Men Guds vishet är honom främmande. Tacksamhet och vishet hör ihop. Och om vi ska förstå skrifterna så är det nyttigt för oss att läsa med tacksamhetens brillor framför ögonen. Ty då börjar vi förstå vad det handlar om. Och säga vad man vill om David när han nu försvann ut i öknen igen. Karn var ju förunderligt tacksam. Och vi kan tänka så här, det kommer jag aldrig kunna bli. Ska man nu behöva sjunga lovsånger 28 timmar om dygnet? Nej, det är du inte tvungen till. Är någon glad så må han sjunga lovsång, står det. Det är effektivare att gå till sin himmelske far och säga, Herre, gör mig tacksam idag. Utan att komma med det där vanliga lilla förbehållet, Herre, ge mig det och det och det och det och detta, så ska jag kanske tänka mig att bli tacksam. Utan detta, gör mig tacksam mitt i den bedrövliga, eländiga, förfärliga och obegripliga situationen jag befinner mig. Därför med tacksamheten får du visheten på köp. Och det här med att tacka Gud i alla livets förhållanden. Det är inget krav, det är ingen orimlighet. Du är på väg till ett rike där alla dina problem är lösta och kommer att vara det. Har du inget att tacka, annat att tacka för, så kan du ju alltid tacka för himlen. Och om du tycker att himlen känns väldigt avlägsen och att du inte har någon större lust att halka omkring på gator av guld, så be att Herren ger dig en liten försmak av den himmel du ska till. Det finns väl gröna ängar också, kan jag tro. Om du tycker det är trevligare. Men att få del av den gudomliga tacksamheten. Jag menar de skaror som står inför tronen nu och sjunger. Vad ger de uttryck åt? Jo, vår tacksamhet. Och det blir en flik av himmelen som kommer in i ditt innersta. Om Herren får ge dig tacksamhet mitt i bedrövelsen. Mitt i bedrövelsen. Vi bläddrar framåt ett litet stycke i Romarbrevet till 8:e kapitlet. Och läser där den 28:e versen. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. Och kanske att jag tycker bättre om den gamla översättningens formulering, fast det är samma sak. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi kan urskilja ett mönster i det här. Och det ser ut ungefär så här att när vi tänker med denna världens vishet så kommer alltid orsak för verkan. Och därför, eftersom vi är vana att tänka så, så tänker vi så här varje gång vi hamnar i en kris. Vad har jag nu gjort för fel eftersom jag hamnat i en kris? Orsaken måste ju alltid ligga före verkan. Och kan man inte hitta någon annan orsak så får man gå till sin barndom. Och det är ju sant, ibland händer kriser därför att jag har fått skörda vad jag sådde ut. Ibland händer kriser för att jag får skörda vad gångna generationer har sått ut. Det är ingen obiblisk tanke det här. Men väldigt många kriser har ett helt annat innehåll. Ty i väldigt många kriser ligger orsaken efter verkan. Så var det i Davids liv. Gud låter honom komma i denna kopiösa kris. Och han kunde ju suttit och grubblat ihjäl sig i öknen. Vad har jag gjort för fel? Här kom ju Samuel och smorde mig till kung. Och jag Goliat och alltihopa det här. Och då hade jag sån väldigt tro och då kunde jag flytta berg. Och nu sitter jag här i öknen. Och sanden gnisslar mellan tänderna på mig. Vad har jag gjort för fel? Han har inte gjort något fel alls. Utan Gud har tänkt. Den mannen ska bli en kung. Och honom, med honom ska jag sluta ett förbund till evig tid. Och för att han ska kunna bli den kung jag vill ha så måste jag lära honom vishet. Han får genomgå en tid av tuktan. Han får genomgå en tid av prövning och ändå få lära sig att tacka mig mitt i prövningen. Då ska han växa och bli vis och förstå mina vägar och kunna uttrycka mina sanningar i profetior och psalmer. Han ska kunna leda mitt folk dit där jag vill ha det. Orsaken kommer efter verkan. Vi hamnar ofta i kriser där vi grubblar halvt ihjäl oss också på detta med att vad är det för mening med det här? Och vi kan inte hitta någon mening alls. Det här är ju totalt meningslöst, säger vi. Fåfängligheters fåfänglighet, allt är fåfänglighet. Ja visst, så länge vi letar under solen. Under solen finns ingen mening. Men bortanför. Och många gånger är det så här i våra liv. Det har ni säkert allihopa varit med om. Att det kommer en dag då man säger, nu ser jag. Nu förstår jag. Och du vet, när man har gjort den erfarenheten några gånger, då skakas man inte så lätt i sin tacksamhet när nästa kris kommer. Där man kan säga, ja herre, det kommer väl en dag då det här som nu bara känns som en förnedring och som ett elände och som jag tycker känns obegripligt och meningslöst, svårt och idiotiskt. Det kommer en dag då detta blir hård valuta i mitt liv. Vad kan jag göra då? Jo, jag kan fortsätta tacka honom. Jag kan fortsätta att hålla före att han är god. Vi har ju överlåtit oss till Herren. Jag ställde den frågan i fredagskväll. Vad har vi egentligen överlåtit oss till? Vad menar vi med överlåtelse? Och de flesta de tänker så här att jag har överlåtit mig till att göra saker. Gud behöver tjänster och jag har ställt mig till förfogande. Och det är riktigt. Han har kallelser för oss. Men inte som om han vore beroende av våra tjänster. Utan mera för att fylla vårt liv med mening och ge oss en möjlighet att uttrycka den himmelska kärleken. Kallelsen är ju nåd. Även om den också är delaktighet i Kristi lidande. Men vad har vi överlåtit oss till? Djupast sett. Jo, vi har överlåtit oss till fostran. Och när jag då har, så att säga, lagt hela mitt liv i Guds hand, då har jag ju sagt till Gud, jag vill söka en mening bortanför solen med hela mitt liv. Jag vill att hela mitt liv ska infogas i ett meningsfullt sammanhang som har med himlen att göra och inte bara med den lilla trånga krets som finns under solen. Och när jag har gjort det och liksom vill söka hans hjälp till att stå kvar i ett tacksamhetens sammanhang, ett kärlekens sammanhang, då är det Herrens uppgift att se till att allt som händer mig får samverka till det bästa. Då kommer jag steg för steg att växa i vishet. Både de dagar solen skiner och de dagar det regnar småspik. Allt kommer att samverka till det bästa. Och det tycker jag, det är för mig överlåtelsens djupaste hemlighet. Jag har överlåtit mig till den fostran. Jag har överlåtit mig till att Herren får föra mig fram till ett större mått av vishet. Jag får lära känna hans vägar. Israels folk, och de överlåter sig nu till Mose. De blev alla döpta i havet till Mose, skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 10. Ja visst. Nu skulle de följa Mose. Och Mose följde anden i form av molnstoden och så här. Men sen dröjde det ju inte länge. Anden gick iväg ut i öknen och det passade ju inte med deras tankar. Deras vägar var helt andra vägar än Herrens vägar. Och det dröjde ju inte länge för det gnisslade. Och varje gång det gnisslade så gick man miste om möjligheten att, så att säga, få komma närmare Herren, ta emot mer av hans vishet, få se hans härlighet. Det var ju inte olycksfall i arbetet att de hamnade i öknen. Och de hade inte behövt vara länge i öknen heller om de hade lärt sig vishetens hemlighet i öknen. Istället för att göra guldkalvar, istället för att spotta ut mannat och säga det här var den tråkigaste mat vi har ätit. Och vad de gjorde annat. Och så där gör ju vi också. Vi ska inte se ner på dem. Utan det här är skrivet som en undervisning för oss som har tidernas ände in på oss, som Paulus avslutar det här avsnittet. Alltså när vi har överlåtit oss till Gud får vi lära oss att ta emot våra liv ur hans hand. Så som livet nu formar sig. Och få lära oss att med hans hjälp stå kvar i ett kärlekens och samhörighetens sammanhang. Ett tacksamhetens uttryck inför honom. Inte tacksamheten som prestation, utan också tacksamheten som den heliga andens gåva, en andens frukt i våra liv. Och då ska vi finna allt mer hur allt samverkar till det bästa. Och vi växer i vishet. Vi är en förståelse för Guds väg. Och vi kan börja räcka ut handen mot varandra och ha hjälp att bjuda varandra. Om någon brister i vishet så ska han be till Gud som ger villigt åt alla utan hårda ord. Och den ska bli honom given. Herre, vi tackar dig. Herre, vi prisar dig. Herre, vi skulle vilja få se tillbaka på våra liv. Ur vishetens perspektiv och ur tacksamhetens perspektiv. Vi ber att du ger oss tacksamheten som en gåva in i våra hjärtan. Och med den visheten vi ber dig att du ger oss gåvan att förstå det i våra liv som vi behöver förstå. Och att släppa det som vi idag inte kan få förklaring på. Sorger och smärtor och besvikelser som vi har grubblat mycket på. Hjälp oss att släppa det här. Hjälp oss att förstå visheten. Gör oss till lyssnande människor. Bevara oss för att vara så färdiga att det inte finns något mer att upptäcka. Låt hela vårt liv och vår vandring bli en upptäcktsfärd, Herre. Där vi får se att hela jorden är full av din härlighet. Herre, vi lovar dig. Dina vägar är verkligen både högre och annorlunda än våra vägar. Men lös oss då från tvånget och begäret att få dig att stämma överens med våra vägar. När vi nu ändå har överlåtit oss till dig, Herre, lär oss att se dina vägar och ta emot dem på rätt sätt.